Då ska ni vara välkomna tillbaka till Fufu-podd, fiktiva universum och faktiska undringar med mig Robin och min co-host Kenneth.
Woohoo! Nu är vi här igen!
Men bara den här och nästa till. Sen så...
Sen lägger vi ner.
Sen är det åtminstone en säsongsuppehåll för Star Trek. Ja, vi kan säkert hitta på andra roliga saker, men
vi har mycket spännande planerat.
Men vi har börjat närma oss slutet på det här och det börjar kännas lite vemodigt, tycker jag.
Alltså det... tycker du det? Ja. Det är så många andra känslor som bubblar i det här avsnittet så att jag vet inte om jag hinner komma fram till just vemod, men...
Nej, du har en poäng i det faktiskt. Vi fokuserar istället på avsnittet, det känns väl bättre.
Ja.
The War Without, The War Within.
Sicken grej, ja.
Ja. Och den är inte skriven av, den är regisserad av David Solomon.
Vad har han gjort mer?
Och den vet ju alla vem det är. Ja, men då, han har ju varit med och varit producent för Buffy the Vampire Slayer och Dollhouse.
Oj!
Ja.
Så Dollhouse, han har jobbat med Joss Whedon alltså.
Ja, Dollhouse tyckte ju jag var bra.
Ja, absolut. Ja, samma här. Det måste vi definitivt tala om någon gång.
Mm. Och det båda väl för att det kan bli ett bra avsnitt förhoppningsvis.
Låter, ja, absolut lovande.
Innan vi hoppar in i det, har vi någon feedback?
Du vet, vad vore ett avsnitt av fiktiva universum och faktiska undringar om inte Paula hade hört av sig?
Ja.
Ja.
Ja. Det hade inte varit mycket.
Hon började med en ganska kort input så här och säger det. Ni har sjukt djupa funderingar.
Ja.
Och då skulle jag vilja hänvisa till titeln på podcasten.
Det ligger lite i det faktiskt.
Ja. Och jag vet inte riktigt om det var en... Att hon anklagade oss för något eller om hon faktiskt tyckte det var bra riktigt så. Men, ja. Men vi har tydligen sjukt djupa funderingar och, jag känner mig rätt nöjd med det faktiskt.
Ja, och då har hon ju faktiskt inte hört den senaste svampknarka-teorierna som du har spytt ur dig heller. Så att,
sant.
Ja. Det blir bara värre från här.
Jag nämnde faktiskt det för henne när hon sa det. Oj. Vänta till avsnitt 13. Fyllt av spekulationer. Ja, nej, det är spännande. Hon kommenterar det. Hon gillar teorin om vart Lorca kommer ifrån. För hon har nu sett avsnitt 11 är hon på. Så att hon vet ju inte riktigt här då när hon kommenterar detta än vad... Att det faktiskt stämde, att vi hade rätt.
Mm.
Hon säger så här, jag gillar teorin om vart Lorca kommer ifrån. Jag känner att jag har svårt att spekulera i förhand, för jag hänger inte riktigt med i hur den här serien är uppbyggd. Den skiljer sig så mycket från tidigare Star Trek. Mm. Och det tyckte jag var en intressant kommentar, för det gör den ju. Och min kommentar till henne var då att den slutsats jag har dragit efter avsnitt 13 är att den är mer lik tidigare Star Trek än man kan tro.
Mm.
Och det är nog så, när man famlar i mörkret lite i början av säsongen, eller egentligen hela säsongen, så känns det nästan som om det inte ens är Star Trek vi tittar på, utan någon annan serie.
Nej.
Men de hittar ju hem, tycker jag, personligen. Ja,
det gör man. Och jag menar, jag såg ju den här serien första gången själv, och Jag satte mig inte riktigt in i det lika djupt som jag gör nu, för jag tänkte inte på en podcast. Och jag får säga det att man missar väldigt mycket om man inte är väldigt koncentrerad. Det finns mycket som är... Det finns många guldklimpar att hitta.
Nej, och det är ju det som gör det så intressant att ha en sån här podcast. Jag menar, det finns ju flera podcast som diskuterar Star Trek Discovery på engelska.
Mm.
Och det finns ju flera svenska podcast som handlar, inte så många, men det finns ju de som handlar om nörderier och sånt här. Och de har ju säkert haft något avsnitt också om Discovery. Jag känner inte till någon annan som tar det avsnitt för avsnitt faktiskt, som vi gör.
Jag har också letat lite, jag tror inte det finns några.
Nej.
I sådana fall är de väldigt små.
Ja.
Till och med mindre än våra.
Ja, det... Bara önskar dem lycka till i sådana fall. Men och i sådana fall hör av er. Det är faktiskt rätt intressant.
Ja, verkligen.
Alltid varit intressant att höra av och andra tänker och tycker också.
Mm.
Men jo, nej, hon har rätt. Det känns... Det är ett spännande grepp de har tagit i den här säsongen. Och det... Mm. Ja. Oh, I like it.
Yes. Ja, då hoppar vi in i The War Without, The War Within.
Woohoo! All right, så The War Without, The War Within. Vad händer? Jo, det händer en farlig massa. Vi lämnade ju Burnham och kejsarinnan Georgiou på teleporterplattan i förra avsnittet. De hann ju precis lämna det sjunkande skeppet som två råttor. Och när vi nu möter dem igen så är det tillförordnad kapten Saru, fåret själv, som träffar på dem. Och det är ju en helt underbar scen där kejsarinnan tycker att ner slav på knä! Och Burnham får ju gå emellan där och nej, det här är min kapten! Nu tar vi det lugnt här! Söker du hans... Och så vidare. Ja, nej, ganska roligt.
Ena dagen så äter du dem och nästa dag så har du dem som chefer.
Precis, och därför har han ju då tyvärr veta då att de har krubbat Kelpien, vet du. De har gått till Mac Kelpien och tagit sig en ganglia special. Men ja, han tar detta med jämnmod och teleporterar henne direkt. Återigen, ship-to-ship transport. Jag minns inte vad vi kom fram till om det egentligen fanns, men ja, verkar ju finnas nu. Så han skickar iväg henne till gästrummet tills vidare. Och intressant nog så hemligstämplar han hennes närvaro direkt. Mm. Jag förstår inte riktigt varför han gjorde det. Men han säger i alla fall till den här stackars teleporteransvarige där att ja, du dör om du berättar det för någon, bara så du vet. Typ. Sen så kilar han vidare i skeppet. Han blir kallad till sjukan, blir han kallad till. Och tar med sig Burnham. För det verkar som att Tyler mår bra igen. Men ja, Burnham vill inte riktigt träffa honom just nu. Och jag kan väl kanske förstå det. Och det verkar som att tillförordnad kapten Fåret, han förstår det också. Och accepterar. Han tänker inte tvinga henne, utan han säger att han tillfrisknar nog snabbare om han får se ett känt ansikte. Ja, henne då. Med att de dejtar ju liksom. Men hon tackar nej. Så han går dit själv och säger en del ganska bra grejer som att Vok is responsible for your crimes. Det är hans brott, men det var ju Vok som gjorde det. Fast han var Vok. Ja, det är lite problematiskt det här. Men det verkar i alla fall som att Vok är borta. Och det är minnesengrammen från Ash Tyler som nu lever i före detta Voks kropp. Som har blivit mänsklifierad att se ut som Ash Tyler. Så han är typ Klingon fast bortskalad, allt klingonisering, allt klingon,
det är solklart.
Klingonesiskt är bortskalat. Så ja, i alla fall. Ja, det är ju lite grann det som är Ashs problem i det här avsnittet, att han vet inte heller riktigt vad han är för någonting. Och det vet ju ingen annan heller. Så de har lite problem med det här, om vi bara talar lite snabbt om Ashs story i det här avsnittet. Att han är ju lite utanför sådär. Han går ner och ska käka lite och känner sig helt utanför där. Och då kommer ju Tilly till räddning verkligen. Och så börjar folk prata med honom och det är okej sådär. Han sprang på Stamets i korridoren också. Det är också sådär, hej, förlåt att jag dödade din pojkvän. Ja, och får säga att Stamets, hade det varit Stamets från början av den här säsongen så hade det nog gått mycket sämre än att det nu är sporknarkande Stamets som mötte honom. Det var ju inte med kärlek direkt, va, men ja, han grymtade ju det liksom att jo, men det är nog lite mänsklighet kvar i det ändå. Och så fick det vara bra med det. Och sen så lyckas han faktiskt till slut att träffa Burnham, men vi kan komma till det lite senare. Nu får de fint besök på bryggan. Det är amiral Cornwell och Sarek som droppar in helt oväntat. Och de har ett helt eget protokoll för hur man tar över skepp nu tydligen. De teleporterar in och så massa vapen först och sen så kommer Cornwell och Sarek och han går fram och så kör han en forced mind meld med någon. I det här fallet blev det tillförordnad kapten Fåret och kollar att allting är säkert. Så han har blivit oraklet precis som han är i The Mirror Universe.
Det är the new shit att man gör det. Så man går fram och bara våldför sig på någon annans hjärna.
Ja, det är the new Federation way. Det är så vi gör nu. 9 månader senare. Och då framgår det ju det här kanske inte helt oväsentliga, den här lilla detaljen som vi har missat nu, nämligen att The Federation fick aldrig algoritmen för att knäcka Klingons osynlighet. Den är kvar på Discovery. Det hade jag fullständigt glömt bort. Sicken miss! Ja, så den ska de försöka skicka iväg. Men sen så pratar de och de berättar då att det har gått riktigt illa och hon beskriver amiralen här, hon beskriver hur de har jobbat och att det är de har ju ingen ledare längre, The Klingons. Så federationen slåss mot 24 splittrade hus. Och det kanske inte är riktigt så illa som det lät i förra avsnittet i slutet där. Men det är mycket värre man skulle kunna önska. Ja, The Federation håller inte på att vinna om vi säger så. Men de har inte förlorat än. De finns ju kvar, va? Det finns ju några skepp och några baser kvar. Men sen så berättar hon om suicide missions. Att de flyger in. Det låter inte Klingon. Ja, det kan vi prata om sen.
Just det.
Så amiralen hon fyller i nu då för Cornwell. Hon fyller i och berättar och förklarar för huvudpersonerna här vad som har hänt under deras frånvaro. Hon kilar ner och pratar med kejsarinnan, Giorgio. Och de kommer fram till att, ja, ledsen, vi har inte riktigt resurser till att skicka hem det just nu. Och ja, vi... hej. Du är väldigt lik någon jag känner. Typ. Det är ungefär den nivån det är på. Så att hon får vara fortsatt gäst. De tar sig fram till Starbase One. Som är, upptäcker de, tagen av ett Klingonhus. Det är 80 000 döda. Och nu är de nästan vid jorden. Alltså, så att det här är...
Bakgården där typ.
Ja, precis. Amiral Cornwell, hon tycker att det här är inte bra. Hon blir helt ställd. Så hon kilar ner i fängelsehålan och kör lite tjejsnack med Lorel, den här Klingonspionen de har. De är ju kompisar sedan gammalt. De träffades ju faktiskt på skeppet. Ja. Intressant nog, de har verkligen en koppling de två. De förstår varandra på något sätt. Och Lorel erkänner ju det att ja, hon säger att Tukuvma sa att det fanns ingen människa som har mod. Men just när det gäller dig så hade han nog fel. För hon kan ändå se att Cornwell, alltså hon har mycket ryggrad, det är väl så. Och jag menar, Cornwell står där och säger, okej, visserligen är det ett kraftfält emellan dem, men hon säger till Lorel, Tukuvma was an ignorant fool. Jag menar, det tar en hel del ryggrad. Det krävs en del ryggrad för att kunna säga det till en Klingon alltså.
Ja.
Så det var rätt coolt. Men i alla fall, hon frågar, vad gör vi? Hur får vi idioterna att sluta? Eller bara att prata med oss? Eller vadå? Och Lorel säger det som ja, vi andra visste. Att conquer us or we will never relent. Det vill säga, om ni inte slår, om ni inte vinner, då återigen det här Vulcan Hello. Alltså om federationen inte visar att de är överlägsna så kommer The Klingons aldrig att sluta slåss. Och Burnham hon tycker att ja, det här är ju en trist situation. Vänta lite. Vi känner någon som redan har slagit The Klingons.
Vi har en massmördare på skeppet.
Ja, precis. Vad lämpligt. Så hon pratar med kejsaren innan och efter lite förhandling där så säger hon att ja, okej. Okay. Slå hårt mot hjärtat av The Klingon Empire. Gå till deras huvudstad och på säga deras hemvärld. Slå ut all militär där. Visa liksom att vi är starka, vi kan slå tillbaka. Det är steg ett liksom. Och Burnham tar detta till Cornwell och de tycker att det här låter jättebra. Vi kör på det. Mm. Vad innebär det? Jo, de behöver bra kartor över Klingons homeworld, vilket de aldrig har... Ja, det är ju ingen som har varit där sedan Archer var där då för flera... Inte flera hundra, men lite drygt 100 år sedan.
Ja, nästan 100 år sedan. Mm.
Så vad gör de? Jo, det är ju Discovery det här, så att de ska fixa svamp och så ska de teleportera rätt in i planeten och kartlägga inifrån, givet. Men Stamets han behöver ju svänga förbi macken på vägen dit, för de har inga sporer kvar. Och det visar ju sig innebära att han planterar svamp på en obebord värld.
Ja.
Bara en sån grej.
Stimulera marken på något sätt med de här, jag vet inte vad man ska kalla dem för.
EMP, var det? Electromagnetic pulses. Så det var en EMP, helt enkelt.
Mm.
Intressant, och det börjar spira och gro och sporer dyker upp. Så att de, nu har de ett supply igen. Och jag vet inte om de... Ja, tanken är väl att det ska föras över... Dels att de kan tanka upp det här, men också att de ska föra över det till skeppet. Antar jag. Vad vet jag. Det framgick inte. Under tiden så talar kejsarinnan lite allvar med Sarek. Och han tar, inte illa upp, men han tar det på allvar menar jag. Och lyssnar på hennes förslag och går till federationen. Det är mycket intressant den här första interaktionen de två emellan. Det är liksom, jaha, hur klarar din Burnham, tycker du, av situationen? Ja, din Burnham klarar inte situationen särskilt bra heller. Och så, ja, det är liksom, de uppfostrat varsin version av... Ja. Michael, va? Och det, ja. Och det är ju säkert list där från kejsarinnans sida att få honom lite ur balans då. Sarek kan ta med det här förslaget till federationen utan att prata med någon annan, vilket betyder att han säger hejdå till Burnham. Och för att undvika så tycker jag att han är lite småelak där. Han säger, haha, du blir kär i en Klingon. Och jag vet inte riktigt, det är väl inte, även om han försöker att liksom undfly själva frågan i det fallet, så ja, det känns lite sådär, va? Bara, ja, hej, dina föräldrar blir mördade av Klingon, så nu är du kär igen, haha! Alltså, har inte hon problem nog utan att måla det på? Ja,
ja.
Men i alla fall, de har ett lite fint, han räddar situationen där med att do not regret loving someone. Och det är rätt fint ändå, så att jag tyckte att han räddade upp det. Och Burnham tyckte att nej, det här kändes lite jobbigt. Det var nästan som att säga hej då för all framtid och så. Så ska det väl inte vara. Så hon går och pratar med skeppets counselor / scientist / doctor / ja, allt. Nämligen Tilly. Såklart. Och Tilly säger det att snälla någon, gå och prata med Tyler. Alltså det är illa nog att vi andra behöver göra... Nej, det säger hon inte. Men hon säger, han behöver dig. Det är liksom, gå och prata med honom. Och hon tycker väl inte att det där är ett jättebra råd, Burnham. Men hon lyder faktiskt.
Mm.
Så samtidigt som man ser hur det växer sporer på planeten genom fönstret, så går hon och pratar med Tyler. Och alltså, han börjar bra, men sen går han till angrepp. Alltså... verbalt då. Han har ju i och för sig attackerat henne för att mörda henne förr, men nu är det verbalt. Och jag okej att han mår dåligt, men han drar till och med själv med det var du som blev förälskad i en Klingon. Hallå, eller? Snälla lilla gubben, jag förstår att du har psykiska problem, men du är inte i läget i den relationen och börja kasta skit, ser du. Utan du ner på knä och nej, så behandlar man inte en kvinna. Men han bekräftade lite grann den teorin vi hade, att det var kärleken till henne som störde processen.
Mm,
vi talade ju faktiskt lite om det, att det på något sätt var det ju då det aktiverades och var i samband med hans kärlek till henne. Så att love conquers all. Men ja, nej, hon kan väl inte riktigt med ändå att fortsätta deras relation. Så att Burnham tycker att nu tar vi det lite lugnt här. Det är svårt att lämna dig, säger hon och går. Och sen så kommer resultatet ifrån högkvarteret, vad det nu är som är kvar av det. Nämligen resultatet på svaret till kejsarens förslag, och det kommer ju något som en överraskning för resten av teamet, Vem är det som ska leda räden mot The Klingon Homeworld? Jo, det är inte Emperor utan Captain Philippa Georgiou. Så hon ska yes. alltså, kejsarinnan ska alltså hoppa in och ta över Captain Georgiou's plats. Och det är ju ingen annan än den här stackars teleporter-snubben som hon säkert kommer se till dör snart. Som vet om det här. Och så är det ju Burnham och Captain Foret då.
Ja.
Och jag vet inte, ärligt talat, jag tyckte att han gjorde ett bra jobb. Kunde inte han varit värden befordra? Field promotion, det var en av dags för det tycker jag.
Ja, vi har ju amiralen där ju.
Ja, precis.
Vi är shop-shoppar alltså.
Exakt, mutton chops, lamb chops, nej, vänta lite nu, ja, okej. Men ärligt talat, det här med suicide missions, att de klokar, gör sig osynliga, smyger in i en stjärnbas som federationen har och sen exploderar, det är inte Klingon.
Nej, speciellt inte nu när... De kom ju fram till det här att husen är emot varandra.
Ja.
Alltså, människorna ligger i så pass underläge, eller federationen ligger i underläget, så att de har inte en chans, typ. Och då försöker man ju, de försöker ju att skryta för de andra husen hur duktiga de är och vad de gör. Och då har man ju inte de möjligheterna att bara strö med sina skepp och sina, sitt manskap så riktigt.
Mm.
Jag menar, hade det varit en enad front så hade jag kanske kunnat köpa det lite mer. Även om det fortfarande inte är logiskt. För jag menar, nu ser du ju det. De sätter ju sina märken för sina hus på de ställena där de har det de har tagit över. Och det, nej. Mm. Så stora är de inte ensamma.
Nej. Nej, faktiskt inte. Ja, nej.
Så det är två grejer där egentligen. Det är både att det inte är Klingon och göra det riktigt. Plus att de tävlar mot varandra.
Ja.
Och till slut skulle sen federationen försvinna. Vad gör de då? Då går de med på varandra istället.
Ja.
Och då vill man ju inte ligga där. Och, eller att man har fått den respekten från de andra som behövs för att bli ledare då. Antingen eller.
Precis. Ja, nej, jag vet inte. Det är...
Mm. Ja, det känns konstigt.
Det gör det. Det gör det. Och sen så har vi då den här stjärnbasen, de Starbase One.
Mm.
Noterar du var den låg någonstans?
Ja, just det. Precis, jag också var det typ 100 eller 100 eller 1000 AUs från jorden var det va?
100. 100 ja, AU. Ja. Och en AU är ju en astronomical unit. Det är medelavståndet mellan solen och jorden. Det vill säga 100 gånger avståndet från vår sol till jorden. Det är ju 8 ljusminuter då. Gånger
strax bakom Pluto 100. Har jag läst.
Precis. Det skulle liksom fortfarande vara i vårt solsystem någonstans i det Oort Cloud där. Men och för all del det skulle väl låta logiskt att vi lägger en Starbase där.
Ja.
Men det finns inga planeter där som vi ser den här stjärnbasen snurra runt. Och framförallt, även om det skulle finnas en planet där, för det finns en del lite större objekt, så skulle den absolut inte vara så upplyst som den var här.
Precis.
För vår sol på det avståndet är som en lite ovanligt stark stjärna liksom.
Mm.
Så nej, den stämde inte riktigt. Det kändes som att den här stjärnbasen hade massa strålkastare riktade ner på planeten eller något. För, nej, men det hängde inte riktigt ihop så faktiskt.
Nej. Men så är det ju, nej men det är så, de tänkte inte på allt där riktigt.
Nej, å andra sidan i Abrams-filmerna så var det ju en supernova som kunde hota hela galaxen, så att jag vet inte.
Ja.
Det...
Nej, nej det skulle ju vara dramatiskt. Och, och jag menar, som Paula har sagt tidigare till oss, om det är sådana här saker man bryr sig om och vill klanka ner på när det kommer till logik så, ja, det finns ju andra saker.
Ja, det är faktiskt sant. Det är en riktigt bra kommentar. Det är det.
Som sorsandet i rymden och att man flyger som i gravitation.
Ja, just det. Precis.
Nu har jag lärt mig det här.
Hej! Gravida skepp i gravitation. Ja, jag skulle vilja se Jesper göra en fanart av den. Ett dräktigt skepp som flyger i gravitation. Ja.
Nu har du ett uppdrag.
Precis.
Nej, och sen till, har vi... till säsong 2 sen så vill jag ha en sån. Nej då.
Ska vi ha på t-shirtar och sälja? merchandise, vet du. Det är där pengarna ligger.
Ja, visst. Är det bara jag som tycker det är konstigt att, alltså att när Laurel och Cornwell är så ändå kommer överens så bra och är ändå så pass lika varandra på många sätt. Det, jag blir lite, det känns, det var lite obehagskänslor faktiskt att en amiral, Starfleet amiral har dem, alltså kan komma så bra överens med en sån
bitch. Nej, förlåt.
Nej, men alltså det borde ju inte vara så. Nej, men när man ser till värderingar, om man jämför lite, så borde de inte komma så bra överens, tycker jag.
Nej, du har ju rätt i det. Alltså, de står ju verkligen på varsin sida. Men å andra sidan, var möttes de någonstans? Jo, de möttes under väldigt svåra förhållanden på slagfältet, mer eller mindre. Och hittade att, jo, men vi har ett gemensamt intresse, ett gemensamt mål.
Mm.
Sen blev det inte riktigt så att de faktiskt kom dit.
Nej.
Av olika orsaker. Utan, och det var ju egentligen inte deras förskyllan, utan det blev som det blev. Men fortfarande, de hittade någon slags gemensam plattform där. En gemensam tanke, idé, målsättning.
Mm.
Och jag vet inte, jag tycker ändå att det är intressant att du kan lita på din fiende. Att du kan...
Ja, till en viss grad i alla fall, va?
Ja, men det handlar ju inte om tillit som i här är nyckeln till mitt hem. Utan, jag menar, Laurel sitter fortfarande i fängelsehålan och kommer att antagligen fortsätta att sitta där. Men de kan ändå utbyta information utan att behöva vara på något sätt oroliga för att det... Visst, de vet ju om att det är deras egen intresse hela tiden. Jag menar, Laurel vet ju vad hon vill höra. Men hon tvivlar ju inte på vad Cornwell säger när Cornwell berättar att du fick det inte som Tecumseh förutspådde, utan nu är det ännu värre än tidigare. Att det är de här 24 småhusen som gnabbas med varandra. Precis det han ville undvika. Han ville ju förena imperiet. Och ja, där är ni inte.
Nej. Och jag menar, det kan nästan vara värre för federationen egentligen att ha så många småfiender mot varandra som inget annat vill än att visa de andra hur duktiga var och en är egentligen. Det hade ju varit lite lättare antagligen att gå emot en enad front.
Ja, men slåss du mot ett enat klingonskt imperium så får du inte alla de här civila dödsfallen på samma sätt.
Precis.
Även om Laurel säger det, att vi bryr oss inte om vem vi dödar, ni ska utrotas.
Mm.
Men då är det ändå, alltså har man en enad front, då ger de sig på militära mål. Därför att de vill få maximal utdelning av sin flotta. Men i det här fallet så handlar det ju bara om vem kan ha sönder mest.
Ja.
Och det är ju definitivt värre för The Federation, det som du säger, det är det absolut.
Men nu när vi ser det här kriget nu då, hur långt det har fortlöpit och hur mycket som har förstörts, tror du att de kommer att resa tillbaka de här 9 månaderna i tiden så småningom, eller tror du att vi kommer att stanna kvar där vi är nu och så fortsätter historien helt enkelt från där vi är nu?
Och du vet, det där är ju en jättespännande fråga.
Visst är det.
Jag...
För de har fortfarande inte pratat så mycket om det, men de har väl så mycket annat egentligen, men de har inte pratat speciellt mycket om det här att nu måste vi ta oss tillbaka de här 9 månaderna. De nämnde ju i princip inte det överhuvudtaget. Det är inget mål de har just nu. Det, man kanske kan förstå det i och för sig, men det...
De har haft
det
lite annat nästan... att tänka på.
Ja. Ja. Nej, förlåt.
Ja, nej men då, det stämmer. De har... Det är en möjlighet de inte har utforskat än. Och vi har ju bara ett avsnitt kvar. Det är ju finalen nästa gång, så frågan är, reder de ut det här? Alltså, på något sätt, det känns nästan som att det är så katastrofalt. Alltså, jag ser ju nästan framför mig hur Discovery ditchar det här, den här timelinen, det här universumet, och skapar en ny.
Ja.
Hittar en egen, alltså...
Ja, för jag menar, är det inte så med Kronos nu då, att de ska mer eller mindre förstöra den planeten, är det inte så? Mer eller mindre.
Jo, det är väl tanken.
Lyckas de med det? Ponera att de lyckas. Hur ska man reparera det mot kanon? Det är ju, alltså, på något sätt så känns det som att det kan ju inte lyckas.
Nej, precis. det är lite mycket. Men det är därför jag tänker också att det kanske är så att det här inte var Prime-universat. Eller åtminstone Prime-timelinen. Det kanske är så att de skall till den.
Ja, du menar att vi aldrig har varit i Prime?
No, precis.
Timelinen någonsin under den här serien.
Nej, att det här är en parallell verklighet. Det vi ser är federationens fall.
Intressant teori.
Och så tar sig då Discovery vidare till Prime.
Jag hade ju inte tyckt om det var så. För det kändes som att man har kastat bort en hel säsong. Och allting man har investerat känslomässigt i den här.
Nej, men tänk också på vad förra avsnittet hette. Alltså, det här är prologen. Det är meningen att vi ska lära känna besättningen på Discovery och var de kommer ifrån.
Jo, det är sant.
Det har vi ju inte förlorat. Alltså, deras investering i att deras federation rasar runt omkring dem förstår vi nu på ett helt annat sätt. Så om vi plockar Discovery och deras crew och stoppar in dem i en annan verklighet och betänk vad de ändå har. Alltså, de har en person som är Terran, de har som kapten dessutom. De har en person, en Vulcan i fängelsehålan, och de har en Vulcan som har ett mänskligt psyke.
Och så har de ett får som vi aldrig sett tidigare.
Ja, men tänk och försök förklara den situationen med ett introavsnitt om du ska börja med säsong 2.
Alltså, nej, men du har en poäng, då har du definitivt.
Ja, jag vet inte.
Intressant teori. Ja. Vi fortsätter från förra veckans knarkande där.
Ja, ja, verkligen. Men det
här är lite mer logiskt dock.
Ja, tror jag. Ja, men det är nog ändå så att de skulle ju lika gärna kunna ta sig tillbaka 9 månader. Frågan är om Stamets kan. Om han vet hur. För det där med tid, det är ju, har ju oftast, ja, det var ju en ren tillfällighet. De gånger det har skett så har det varit, oj, whoops, det blev fel i tiden också.
Han får leta efter rätt glänta i skogen där.
Ja, exakt, precis så han
uttrycker. Men jag menar, på honom lät det inte som en jättestor deal att hoppa in i planeten i alla fall.
Nej, och det är intressant hur han förklarade bort det.
Ja.
Att det är lite, att det han tittar på är redan som någon form av geometri där han hittar en plats där de kan materialiseras. Mm. Och att störningarna i svampskogen då, utifrån vårt fysiska universum, är så pass stora att han ser var planeten är och han ser vad håligheterna i planeten är. Vad grottorna, och jag blir så glad. Äntligen kommer Star Trek-grottorna.
Och nu kommer de antagligen nästa avsnitt här.
Ja, yes!
Nu får våra grottor.
Såg fram emot det. Ja, jag tycker att Stamets förklarade det ganska... Det var Technobabble jag köpte.
Ja, jo, absolut. Sen har vi det här också. Jag tyckte det var ganska skönt. Nu tog vi foten av gaspedalen lite grann i det här avsnittet. Det hände inte jättemycket egentligen, om man ser det så actionmässigt.
Nej.
Och så lär vi känna karaktärerna istället.
Ja.
På ett större plan eller på lite mer djupare. Och det gillar jag.
Apropå det, jag gillade verkligen i Stamets laboratorium där, när Burnham kommer för att prata med Tilly, hur säker Tilly är. Alltså, om du tittar på hennes kroppsspråk. Hon håller ju på att packa ihop en av de här sonderna som ska ner till planeten där. Och hon är, det är så precisa rörelser. Hon håller på och packar och hon tar sina grejer och hon slår in information på den här datapaden hon har och allting. Och så avbryter hon sig lite grann för att prata verkligen med Burnham och koncentrera sig. Och då kommer de här ticsen fram, liksom, du vet, den här osäkerheten. Hon börjar gå fram och tillbaka på stället och liksom det hon pillar med saker och ser lite sådär, ja, du vet, nästan tonåringstafatt ut.
Mm. Ja.
Att hon håller på att hitta sin identitet i sitt jobb. Mm. Att det här gör jag bra. Jag vet att jag gör det bra. Och därmed kan hon göra det med säkerhet.
Mm.
Det tyckte jag var intressant. För det såg man inte riktigt i början av säsongen.
Nej, det gjorde man inte. Det tycker jag inte.
Även när hon liksom stod och gjorde någonting så såg hon lite tveksam ut.
Ja, hon har verkligen utvecklats där. Den karaktären. Och jag tycker om den här karaktären mer och mer. Och hon, Mary Wiseman, som hon heter, gör ju ett väldigt bra jobb. Och det här är väl, tycker jag i alla fall, en av de mest Starfleet... hon är väl så mycket Starfleet man kan komma i den här showen på något sätt, tycker jag. Hon är ju ödmjuk och väldigt verklig. Hon är ju väldigt... och en som alltid kommer att göra det rätta, eller försöker alltid göra det rätta. Även när det är svårt eller om det inte är speciellt populärt att göra det.
Ja. Ja.
Nej, annars, men, är det, ja. Annars är det inte så mycket Star Trek över de flesta karaktärer. Så att hon bryter lite mönstret där, tycker jag.
Ja, det är väl det att vi inte har fått se så mycket av det, men ja, du såg att det var ju fler som följde henne. När hon började, när hon lyfte ju upp sin bricka och gick och satte sig bredvid Tyler.
Mm.
Och då var det ju, ska vi se, jag vet inte vad hon heter på bryggan där som har den här grejen över ögat. Men hon följer ju med och sen så är det ju andra som kommer. Så att jag håller med dig, hon är verkligen, hon är en typisk så här... wide-eyed kadett, sådär. Det är liksom, hon tror på idealen, det är därför hon är där.
Absolut.
Och det var lite det de pratade om också. Det är ju det hon säger. Trodde du någonsin att, ja, att vi skulle vara här i ett krig liksom? Och Burnham, döden sökte upp mig tidigt. Ja. Ja, just det. Ja, jag trodde inte det. Säger till. För mig var det lite, fast jag kanske är naiv. Och jag menar, ja, bara det att ha den insikten är ju ganska förlösande.
Mm. Nu blir jag alltså en annan sak där. Jag blir lite frustrerad på en sak. För nu kommer vi ytterligare till en situation där när Saru's Threat Ganglia börjar att dansa.
Ja.
När de närmar sig Starbase 1 där. Men han säger inte någonting till någon. Han står där helt tyst och bara tar sig om nacken.
Japp.
Jag menar, vad ska man ha det till om man inte agerar på det eller ens nämner att nu känner jag någonting här. Du kanske ska fundera på vad det beror på.
Jag har en liten förklaring till det. Alltså, han är ett flockdjur. Och
ja,
när han står i de här situationerna, jag menar, hade du kommit och sagt ja, nu ska vi teleportera in till Klingons hemvärld. In i Klingons hemvärld. Då hade han nog sagt, oh no, oh no, oh no, oh no, och sprungit, va? Men i det här fallet så, han är tillsammans med en besättning i en flock som han har lärt sig att lita på. Han vet att de är duktiga på sitt jobb. Han vet att de är utbildade, förberedda. Och i det här fallet så har han dessutom, det är ju inte bara ett snäpp utan två snäpp över honom, så har han ju amiralen där. Och alla de andra i federationen som har fattat de här besluten redan. Och det är hans flock och han litar på deras omdöme. Även om han själv inte skulle våga fatta de besluten så finner han nog tryggheten i att jo, men större hjärnor än min har liksom sagt att det här är vägen att gå.
Mm.
Och jag tror inte att han ser riktigt de där utslagen, håller jag på att säga, heter det inte, men att det börjar klia i nacken på honom. Han ser det inte riktigt som en, ja, men som Spindelmannen, en spider-sense. Det är inte riktigt så han ser det, utan det är mer en allmän känsla av
oro och rädsla.
Ja, precis. Och ja, jag tror ju inte att det...
Han har ju ofta rätt då, alltså i alla fall.
Ja, men de har ju aldrig, trots att de inte har brytt sig om det, hoppat in i en situation där de är fullständigt... Alltså, det var ju inte en Klingonflotta som stod där och började skjuta på dem.
Nej, nej.
Utan nej, vad han kände var att, okej, det här bådar illa. Någonting är fel här. Det här är inte som det ska.
Han kanske känner skillnaden för hur illa det är möjligtvis.
Och jag menar, de kommer fram och ja, det är ju väldigt illa där. Men det är ju inte värre för dem än att okej, vi sticker härifrån. Mm. Så ja, jag vet inte. Det är ju, det är svårt att spå hur en sån funktion hänger ihop, va. Men det är en intressant tanke.
Mm.
Du för fram, det är det.
En annan tanke där med att nu får du väldigt gärna rätta mig om jag har fel här. Jag har för mig att speciellt Enterprise där med T'Pol, att tvingar man någon till mindmeld så kan man få bestående skador, och det kan man till och med få en sjukdom av om man gör det på det sättet.
Ja, men det var 100 år sedan.
Ja. Du menar, du förklarade som att man har ordnat upp det här. Det är inget problem längre.
Nej, jag tror att de har antingen lärt sig vad det är som är fel eller lärt sig att göra det riktigt. För 100 år sedan så var det ju bara några få som testade.
Ja, och det är sant.
Gjorde antagligen något galet eller, ja.
Ja, de var ju inte så tränade kanske heller. Så nej, var det nog också, just det.
Det var också en sån här grej, de började med i vuxen ålder.
Ja.
Men nu är de tränade från barnsben, därför att det är en del av deras kultur idag.
Just det.
För vi har inte sett något sånt, varken hos Spock eller hos Tuvok eller hos, vilka fler Vulcans finns det? Vi har inte sett någonting om det där antytt. Så jag skulle nog hänvisa det till att de helt enkelt var otränade, ja.
Ja, så är det nog. Just det.
Det finns en annan koppling till Enterprise för övrigt där. Nu tittar jag på Memory Alpha. Och det hänger ihop med vad Cornwell säger. Nämligen att hela Discoverys resa till The Mirror Universe är klassificerat. Det får inte, nej, det var inte ens klassificerat, det var inte ens hemligstämplat, utan det skulle förstöras. De skulle till och med förstöra alla bevis, och Sarek där, han förklarade väl till viss del det med att, ja, tänk om du precis har förlorat din fru och dotter i kriget, och så vet du att vi har tekniken att åka alldeles till universet intill där de fortfarande lever.
Ja.
Okej. Fair enough, men sen kanske man kan lägga till att ja, men de är onda. Men ja.
ja, nej, men visst är det så. Och de förklarar ju det där i slutet av avsnittet.
Ja, precis.
Och ska de ju också hålla hemligt att det är att kejsaren inte är kejsaren då, utan det här är ju kapten Georgiou som man hittade i Klingons fångläger.
Exakt. Precis.
Hur man nu kan typ
överleva det,
bluffa sig genom det här så som hon beter sig, men ja
det är ju spännande,
fast det är ju för sig, Lorca var ju duktig på att förställa sig, så det går säkert om man vill.
Någonting säger mig att en Terran captain på Discovery det påminner mig om någonting. Ja. Men det här stämmer ju ändå in med kontinuiteten, hävdar de på Memory Alpha. Därför att Jonathan Archer hittade ingen information om The Mirror Universe i Defiance. Nu talar vi USS Defiance databas från 2268. Alltså den här som åkte igenom tiden från framtiden. Och dessutom så varnade inte Starfleet Defiant för att de skulle åka in i den här tidsloopen. The Tholian Web.
Ja.
Trots att de måste ha känt till det. Så det här, åtminstone fram tills dess, så måste allt det här ha varit klassificerat. Som man säger, inte klassificerat på svenska. Det är en
hemligstämplat.
Hemligstämplat, ja. Precis så säger man. Däremot finns det en liten blinkning till det här i Deep Space Nine. Där Bashir i avsnittet Crossover, just där de faktiskt tar sig till The Mirror Universe, berättar för Kira att han läst om Kirks besök till The Mirror Universe.
Just det.
Så att allt med Mirror Universe kan inte vara hemligstämplat längre. Nej. Men det kan ju också vara så att det är hemligstämplat fram till och med Defiants försvinnande.
Ja, vissa delar alltså.
Ja, och sen behöver det ju inte vara hemligstämplat mer, för nu har händelsen skett och det var ju synd att de dog, men det var ju ett krav för att hålla det hela flytande. Plus att sen har vi ju den här tidspolisen från framtiden också, som på något sätt försöker hålla sånt här lite under kontroll. Så att, ja.
Ja.
Men det verkar som att det håller ändå kontinuitetsmässigt.
Mm.
Bara just det att de la till den grejen. Att nu hemligstämplar vi allt det här, löste kontinuiteten i det fallet.
Mm.
Och det, ja.
Mm.
Det är snyggt. Det är riktigt snyggt. Och jag tycker ändå att jag är beredd och villig att tro att manusförfattarna faktiskt vet vad de gör nu, med tanke på att de faktiskt löste det här så snyggt som de gjorde. Mm. Alla de här felen med, ja men det där är inte en riktig Starfleet-kapten. Nej, det var det inte.
Nej, precis. Undantag som bekräftar regeln.
Jag tyckte de har lyckats få ihop det där. Och du vet, alltså den här grejen de gör då med Tyler, eller snarare vad de gör med Vok, för att göra en Tyler av honom.
Ja.
Visst, det där var experimentet, sa de. Han var första som de testade med. Mm, okej. Okay. Det gör jätteont. Och resultatet blir sådär. Hmm, vad ska vi göra istället? Jag vet! Genetisk manipulation! Och sen så har vi portorikanerna. Alltså, det ligger inte långt borta.
Nej, det gör det faktiskt inte.
Ja.
Det är lite mindre plågsamt också.
Ja, men alltså...
Så är det ju.
De är ju inte rädda för smärta, men varför... Om man inte behöver, så...
Och så blir de mycket starkare också, dessutom.
Ja, absolut.
Jag har tänkt på en sak, och jag tycker att det borde ha visats mer i det här avsnittet. Jag vet inte om det är för att man vill visa en stark kvinnlig karaktär eller vad det är för någonting. Men har du sett Michael Burnham visa riktigt ordentliga känslor? Även nu i den här situationen med Ash, som hon borde vara mer eller mindre förstörd i. Så hon håller det så inom sig något otroligt, så att det är...
Ja, men det kom några tårar där.
Gjorde det verkligen det?
Jo, men hon var väl lite blöt på kinden, var hon inte det? När hon gick ut i rummet.
Ja. Jag tycker att det borde slå hårdare på en människa. Eller är hon helt hjärtlös, eller?
Nej, men hon är uppfostrad Vulcan.
Ja, det är väl så kanske. Jag har lite svårt att köpa det ibland bara. Men, ja. Du har en poäng där faktiskt, med att hon är uppfostrad Vulcan. Det kan hon förklara det till stor del.
Hennes mänsklighet är ju en ny upplevelse för henne, och det hon fortfarande har med sig, eller det hon håller på att lära sig snarare, är ju att det faktiskt i vissa omständigheter är okej att visa känslor. För det var ju vad hon har fått lära sig från barnsben, att du skall inte visa känslor, punkt.
Ja.
Sen så försökte hon även då förtränga och trycka undan dem, men det viktigaste, alltså prio ett, som människa på Vulcan får du inte visa känslor.
Nej.
Undantaget då Amanda, som är lite av en... jag vet inte, jag tycker hon är ganska häftig som karaktär.
Mm.
Spocks mamma. Hon verkar väldigt mänsklig, Amanda. Hon är så bestämd. Alltså hon tar hand om sina barn. Hon är inte rädd för att styra och ställa med de här lite snorkiga Vulcans. Och jag menar, bara den grejen att hon bor på Vulcan och lever bland dem. Men behåller ändå sin särart som människa. Jag tycker hon är riktigt cool som karaktär.
Du har ju träffat på henne mer än vad jag har gjort.
Hon beskrivs inte så där jättemycket i övrigt heller.
Nej, okej.
Okay. Hon är ju med i både The Animated Series i bakgrunden, och hon är med i The Original Series. Så att visst, hon dyker upp, men det är inte så mycket som jag skulle vilja se mer av henne faktiskt.
Mm.
För det är en spännande karaktär, det är det.
Mm.
Vad tror du om den här spårsonden, eller de här sonderna som Stamets skickar ner till planeten? Är det här ett förstadie till The Genesis Device? Där du det är i och för sig The Original Series filmer, men där har de ju, och det ska ju bara vara 10 år in i framtiden, en maskin eller en missil som de skickar ner till en planet som omvandlar den fullständigt från öde, alltså från Mars, tänk, till en grönskande jord.
Väldigt intressant tanke. Jag har inte ställt mig den själv, för jag vet ju vad det är för någonting, men eftersom jag inte har sett det så mycket tidigare så har jag inte kunnat koppla speciellt. Nej, men det kan det ju definitivt vara. För det är ju som du säger, den skapar ju liv där liv inte finns, typ.
Ja.
Ja, och det är spännande. Det kan nog, det kan också vara lite en sån nickning till kanon.
Ja, precis. Jo, för vad The Genesis Device gör, det är ju att den terraformar en planet. Men i det här fallet så blir det ju inte en jord, utan det blir ju en svampplanet då.
Mm.
Och det bygger ju rätt mycket på vad svamparna kan göra. Okay. Men, ja, undrar om... Ja, jag tittar just på artikeln om The Genesis Device. Och det var ju en kvinnlig forskare som heter Carol Marcus som utvecklade den. Och upon impact, the device caused a massive explosion, reducing the entire area to subatomic particles. A pre-programmed matrix then reassembled these subatomic particles into the desired configuration, creating an atmosphere and environment habitable for humans within a matter of hours.
Det är ett steg framåt.
Ja, det är ju definitivt ett steg framåt. Men Marcus, ska vi se, Carol Marcus, när föddes hon? Jag försöker få det här lite tidsmässigt. Står det, tro? During the late 2250s or early 2260s så var hon, så dejtade hon Kirk. Och det här avsnittet utspelas 2257. Ja, okej. Okay. Så det verkar alltså som 2284 kom hon fram till och föreslog att de skulle testa The Genesis Device. Så just nu så dejtar Carol Marcus James Kirk.
Du är så nördig, Kenneth.
Och här blir ju hon dessutom då gravid med hans son David. Så David får liv här någonstans ungefär nu. Men Carol lämnar ju Kirk och tycker att han, ja, du är en fjant. det håller inte. Så hon uppfostrar David på egen hand. Han blir också en doktor för övrigt. Och han hjälper ju henne med Project Genesis. Så, men hon är ju ung här. Det här handlar ju om, ja, tonår antagligen. Eller kanske tidiga 20-årsåldern. Sådär. Så att, ja, spännande. Det innebär att, ja, det här skulle definitivt kunna vara en inspiration för henne att gå vidare på ett eller annat sätt. Ja, okej.
Okay. Mm.
Det skulle kunna finnas en koppling. Eller så är det bara, yeah, som du säger, att författarna har gjort en liten blinkning till just The Genesis Device.
Jag tycker att skådespelerskan som spelar kejsarinnan där, kaptenen, är fantastiskt duktig. Och det är en otroligt rolig karaktär vi har att göra med. Och jag ser fram emot att se mer av den här. Dock tycker jag det är konstigt att de logiskt sätter henne i kaptensrollen. Det första de gör. Hon hade ju kunnat sitta bredvid och hjälpa till. Varför ska hon vara den som är kapten? Jag har svårt att förstå hur dynamiken ska fungera på skeppet.
Men du vet, hon hade inte nöjt sig med något mindre. Och det hade varit mycket, mycket svårare att förklara varför kaptenen inte får vara kapten. Och alla problem med att hon agerar annorlunda, det kan vi hänvisa till att, jo, ni vet, Burnham som står där borta försökt ha ihjäl henne, och hon har dessutom varit i ett Klingon prison camp. Det är därför hon är lite rough around the edges.
Ja, jag tycker man ska göra som man gör med Tilly, att hon låtsas vara Killy när det behövs. Jaha. Och sen så går hon tillbaka och är där hon ska vara.
Ja,
det menar nej, så. Nej, men visst, det får väl vara så. Men man såg att det var inte jättepopulärt, och jag kan väl förstå det. Men sen var det inte så mycket hon begärde heller. Jag trodde hon skulle begära väldigt mycket mer för att hjälpa dem. Men jag bara, ja,
vi vet inte om det var allt hon...
Nej, men det var det hon sa.
Jo. Hon ville ha sin frihet, och ja, friheten bestod ju i att ha en identitet här. Och det fanns en ledig identitet hon kunde ta över.
Ja, just det. Det är sant. Så... med väldigt bra rykte också.
Dessutom, det skadar ju inte.
Nej.
Råkar vara kapten. Ja, men då behöver jag ju ett skepp. Har ni ett ledigt?
Jag nästan bytt upp sig alltså från den här massmördaren hon var från början.
Grejen är den att hon har ju lyckats övertyga federationen om att ni behöver mig. Jag har slagit det klingans förut och jag kommer göra det igen.
Ja.
Och jag tror på det.
Mm. De har ju inte mycket val heller, men hade de haft ett val hade de inte gjort så här.
Nej, precis. Nej, exakt. Nej, det här är ju en sista utväg på något sätt. Mm. Och vi ser ju bara på Amiral Cornwell att de har ju, ska inte säga att de har tappat sina ideal, för det har de inte.
Nej, det har
men
de inte.
Men det är inte den federationen som vi lämnade för 9 månader sedan.
Nej, men så är de sopar en lite under matta. Men det är också lite klassiskt att man tummar på sina ideal när det behövs. Det är bara att kolla på Sisko i Dominion-kriget där, vad han gjorde för att få med Romulans i kriget. Jag menar, man tummar på idealen och Garak hade ju livstid där. Alltså, han älskade ju det som hände där. Det var ju... Han såg att, ja, det... Typ, det finns allt en Kardashian i det också. Typ, det var... Då kommer vi till de här dilemmat med samvete och vad man måste göra för att överleva och att det ska fungera.
Och det är därför det är så intressant, för vi har ju sett nu hur Discovery har varit en ganska hård plats under säsongen, därför att det har varit en Terran, kapten psykopat då, Lorca, som har styrt det. Och det har varit, alltså de har sett lite förtryckta ut. Det har varit lite mörka, alltså på något sätt skuggor över bryggan. Och så de senaste avsnitten här så har liksom, de har vuxit på något sätt. De har kastat av sig den manteln. Och nu stod verkligen Discovery för det allra finaste inom federationens ideal. Nej, vi blev förda bakom ljuset, men det händer inte igen. Och nu kommer de tillbaka som ett lysande ljus till en federation som står på knäna och nästan håller på att tappa sina egna ideal igen. Så du ser hela tiden kontrasten mot det som händer på skeppet, mot det som finns runt omkring dem. Och jag tycker att rent strukturellt storymässigt så är det intressant berättat. Jag tycker om hur de beskriver den här dikatomi, heter det, alltså, men den här skillnaden mellan olika synsätt nästan, det är olika filosofier.
Mm.
Och de visar ju också att i det här fallet så är det deras välkända federation som har sjunkit liksom.
Ja.
Och det är de som upprätthåller standarden. Så att jag gillar det, ja. Åh, vad bra det är.
Ja, visst är det bra att de fick klämma in de här två avsnitten. Antagligen andra kommer säkert också bli bra. Efter den som var till den här säsongsavslutningen som det egentligen skulle ha varit. Mm. För det får oss till att lära känna karaktärerna mer, precis som vi pratade om. Men vi får de här historierna som gör väldigt mycket till handlingen.
Och det är ju det här som gör att man blir sugen på att se säsong 2.
Definitivt.
Det här är upptakten till det. Frågan är ju nu, var slutar det någonstans? Mm. Kommer de att avsluta mitt inne i Klingon Homeworld? Eller kommer de ha fullständigt krossat den? Eller, ja, jag vet inte. Men som du säger, om de förstör, alltså bombar de sönder The Klingon Homeworld, gör de som Burnham var med på, den delen av planen, det vill säga de bombar alla militära settlements på planeten, inga problem. Det stör inte kanon.
Nej.
Men spränger de hela planeten eller något liknande, då har vi problem. Och frågan är,
då blir det Kelvin Universe med Vulcan där.
Precis, exakt samma situation. Och ja, det kommer ju inte, jag tror inte att de här författarna kommer att släppa en sån grej, utan då kommer det ju antingen vara så att tiden rullar tillbaka, eller så att vi kommer se ett annat universum ta dess plats, vad vet jag.
Typ The Year of Hell. Voyager. Nej, inte riktigt, det blir ju inte riktigt samma sak, men alltså, man rullar tillbaka tiden och så har inte det hänt.
Nej, och The Year of Hell är ju nästan lite irriterande just för att allting går tillbaka, men
alltså andra sidan. Ja, fast det är ju inte samma sak, för där går ju faktiskt inte, karaktärerna går ju även tillbaka i The Year of Hell. Det gör de inte här.
Nej, precis.
Det är den stora skillnaden, ja.
Och det var ju som vi sa förut, att det viktiga i den här säsongen, det är ju resan som karaktärerna har gjort. att de skulle aldrig vara där de var. Vi skulle aldrig förstå vilket djup förhållandet mellan Ash och Burnham hade till exempel. Eller relationen mellan Tilly och Burnham. Hur det hade sett ut. Eller bara hur alla de här på bryggan, hur de kan kasta de här blickarna till varandra och liksom... Vi hade inte haft det om vi inte hade haft den här säsongen som en upptakt. Ja, nej, jag ser verkligen fram emot sista avsnittet här. Det ska bli spännande. Men lite läskigt, för sen så är det lång väntan.
Ja, och så måste vi få våra grottor. Annars så går det inte. Ja. Grottor, annars så har de missat något. Alltså nu när vi lämnar det här 14:e avsnittet och väntar på grottorna i avsnitt 15. Ja. Så har vi titeln på avsnittet The War Without, The War Within. Vad har du för tankar om vad det handlar om?
Ja du, det är lite spännande. Vi har ju flera exempel på det här. Nästan som alla avsnitt så kan vi ju hänvisa till Ash.
Det var det första jag tänkte på också där.
För han har ju verkligen ett krig inom sig och på sätt och vis ett krig utvärtes också mot sin omgivning. Att slå sig tillbaka till en rättmätig plats i, kanske inte som besättningsman för det är väl inte så troligt, men åtminstone en plats i mänskligheten, i den mänskliga kulturen på skeppet. Sen har vi ju Burnham såklart. Hon har ju en inre strid att föra. Både när det gäller sina känslor för Ash och för sin Captain Philippa Georgiou. Och sen har hon en utvärtes strid också mot Ash och Empress Philippa Georgiou. Så att där kan man också tillämpa det såklart.
Det är väl mest de två som det kan handla om. Sen möjligtvis man kan dra in stämmet i det hela också, kanske. Men det är inte riktigt på samma nivå, känns som.
Nej, men du skulle väl kunna säga att The Federation i sin helhet har lite en kamp. Alltså, de har ju en inre kamp i...
Etiska, tänker du på, eller?
Ja, men precis. Alltså, de har en inre kamp i att behålla det som gör The Federation The Federation. Alltså, sina ideal... Har de en inre kamp för att behålla, medan de har ju en uppenbar yttre kamp då mot The Klingon Empire.
Vilken vinner?
Ja.
Eller förlorar båda?
Ja, det kanske är så att de förlorar det ena och de förlorar den andra kampen. Alltså, det är ofta så det brukar utspela sig, att de måste faktiskt ta ställning för och ståndpunkt för och se till att vinna den inre kampen för att kunna då även segra i den yttre. Eller så lånar man bara in en psykopat ifrån grannuniverset som får slåss åt den. Det är också ett alternativ.
Ja, och när han dör så tar man in en massmördare till
då tar man in istället. Ja, nej, de sätter ju in Terrans som kaptener på löpande band här. Det är inga problem alls.
Jag kallar det för USS Terran istället.
Ja. Ja, du milde. Men jag tror inte det är mycket mer djup faktiskt i det temat.
Nej, det känns inte så. Men det räcker ju.
Ja, oja, oja. Nej då, en bra titel.
Och nästa vecka så har vi säsongsavslutning. Och sen dröjer det en stund till nästa säsong faktiskt. Och vi spelar ju in det här i början av, eller ja, i mitten av april här nu. Och vi ligger ju redan efter mot vad inspelningen som var i början av februari. Så att, och det kommer ju nog inte komma förrän i början av 2019, verkar det som nästa. Så vi har tid att fylla. Men säsongsavslutningen där heter Will You Take My Hand? Avsnitt 15.
Och vi har ju planer för uppehållet här, vad vi... Vi kommer att underhålla er även då.
Kanske inte lika ofta, men vi kommer.
Nej, möjligen drar vi ner på tempot en del, ja. Men vi har lite gäster uppradade och vi har en del spännande ämnen att diskutera. Det finns ju många fiktiva universum att ha faktiska undringar om där ute. Så att, jag tror inte att ni kommer behöva oroa er. Vi kommer inte försvinna.
Och det är samma sak där. Har ni förslag på vilka fiktiva universum som ni vill att vi ska besöka, så får ni väldigt gärna komma med de förslagen. För det är vi öppna för.
Absolut.
Om man vill berätta för dig vilka förslag man har, Kenneth. Hur tar man kontakt med dig?
Lättast är ju att kila fram och knacka mig på axeln och säga, hörru Kenneth, jag har tänkt på att, eller något liknande.
Det är så de flesta gör.
Men ja, på något sätt känns det så med den feedbacken vi har haft hittills. Men man kan ju självklart också hitta mig på Twitter under namnet Allt inom IT. A-L-L-T-I-N-O-M-I-T.
Yes.
Och hur når de dig då?
Överlag så gör de inte det. Nej då. Man får några mejl i alla fall på robin@fufupod.se. Där kan ni kontakta mig. Och sen så finns vi ju såklart på sociala medier också.
Och vilka sociala medier är det vi finns på? Oj,
det är Facebook, Google+, Twitter, Instagram, YouTube så här va? Nej, det sa jag inte.
Nej,
det är väl dem.
Instagram också, det visste jag inte.
Ja, Instagram. Det är nyligen nu.
Okay.
I och med att vi började med den här nya förkortade teasern, om man säger så, för våra avsnitt. Så platsar det väldigt bra in på Instagram.
Smart. Ja, när jag gillar det, de här små korta snuttarna du släpper för att folk ska bli lite sugna sådär. Jag gillar dem.
Mm.
Inte alls dumt. Det är inte så att vi ska skaffa en subreddit?
Ja, vi kan fundera på det.
Jag vet inte, som att alla coola podcasts har subreddits idag.
Jag är väldigt ocool, jag vet knappt hur Reddit fungerar.
Nej.
Så då får du ta hand om den i sådana fall. Du är den coola killen här.
Jag tänkte säga, det vet inte jag heller. Jag tror vi får hyra in Henrik och Jesper eller någonting. För de
hyra in dem gratis.
Reddit, ja, självklart. Hallå, eller?
Ja. Ni tjänar lika mycket på det här som vi gör.
Ja, exakt. Nej, de kan få dubbla min lön. Det är okej. Jag är generös.
Ja.
Ja, nej, vi får se om det är värt det. Men är det så att det finns något socialt media eller om det är så att det finns någon podcastlistning någonstans, något repository så, där vi inte finns, så hojta till. Så om ni inte kan lägga till oss själva så säg till oss så dyker vi gärna upp där.
Ja, Spotify är på gång. De har ju en del väntetid. Yes, men jag ser fram emot att prata med dig nästa vecka, Kenneth.
Absolut.
Så tills dess så får ni som vanligt ta hand om er, så hörs vi.
Ha det bra, hej!
Hej, hej.